Vad heter du?
Nej.
Ja. Björn, ja. Så Björn, det är det som är det stora spörsmålet. Och det är därför att vi har med detta som vi snackar om här. Så av samma grund så syns jag att det är enestående intressant att Uppenbarelseboken säger ett kor som jag gärna ville vara med i, men det är väldigt viktigt att vara i det riktiga del av koret. Först sang de levande väsener som du spör om, och de 24 äldste. Så sang änglarnas otaliga skaror. Himlen var full av sång, och de synger en ny sång och ära Kristus. Och så står det att alla synger, alla tillhopa, alla som har varit och är, och där också den onde förtappade med, ära vare han som sitter på tron och lam. Och så det är den anerkännelse som blir i gåsöjne tvunget fram på slutten, förstår du? Och det är det perspektivet, skjønner. Allt det där smålighet, för exempel hvis du går till New Age, som ni känner till, ikke sant, idag. Vilka framtidsperspektiver har man där? Det är det mest förkrubblade människosyn man kan föreställa sig. Jag syns det är ufattelig pinligt. Du ska liksom flyta över i ingenting. Din personlighet ska upplösas. Tid och rum försvinner. Historia blir borta. Upplevelse, kärlighet, hat, all mening försvinner. Du går upp i ingenting, nirvana. Alltså det är sant, du utvisker all mening, all historia, all framtid, allt som är virkelig, som vi föreställer oss i livet, ikke sant? Och så tänker jag tusenårsrike här i världen med paven och jödene som chef, alltså. Det är inte, alltså jag förstår att folk vill ha något av det, alltså. Men jag föreställer mig, alltså simpelthen, jag begriper väldigt av dessa idéer här med Uppenbarelseboken, för exempel 50 kapitel. Jag tänker på den sång där så många gånger. Och jag ser bara lycklig den som är med där, och som är med som frälst. Men för att vara det, så kommer den här unika vri som tillhör adventbudskapets geniala insikt och som är säregen för all religion. Det är att avgörelsen faller för kongen kommer. Du har inte precis en dansbibel. Först är Hebreerna 9:28. Jag såg det sista, det är 2 sista där, 24. Och lika som det är människan slått en gång och dö och därefter dom, så nu ska å Kristus, efter att vara offret en gång för att borta många synder, eller borta, vet du, och så bär många synder, han är syndbäraren, han bär synden bort, han fjärnar synd, då ska han uppenbaras en gång, och i min bibel står det utan synd. I den danska bibeln så står det icke som syndbärare. Det är det som är idén. När Kristus kommer en gång, så är han icke syndbärare. Man kan inte komma och lägga sin synd på Kristus när han kommer en gång till världen. Han ska uppenbaras en gång utan synd, icke som syndbärare. Ja, nettopp, för syndens skull, för synden är fjärnet. Han har borit många synd. Han dörde en gång, dör icke mer. Han har borit synd, bär den icke mer. Han uppenbaras en gång utan synd, utan till frälse för synd. För det, den sak är avgjort. Kommer icke som syndbärare, men så kommer han till frälse för dem som väntar på han. Och så spör jag dig, var har adventismen hämtat den insikten därifrån? Vad är det som har fått det synspunkt fram i adventismen? Jag spör kanske lite tvetydigt eller lite oklart. Helgdomstjänsten, det är så enkelt som enkelt, alltså. Det är därför helgdomstjänsten är viktig. Vi har 3-4 grundpilar i vår tro som adventister, det känner vi alla samman till. Kan du hurtigt nämna den? Sabbaten, ja. Vi är syvende dags adventist. Ja. Alltså jag har, vad heter det, på Skottsborg, där hvor det är så många icke-adventister, bland de levande, ska jag någon gång liksom hilsa på dem och fortälla vem vi är som adventister. Jag tänker bara bruka namnet. Och så säger vi är syvende dags adventister. Om man är syvende dags adventist, så betyder vi att vi tror på en begynnelse, en skapelse. Och när vi säger vi är adventister, så betyder det att vi tror på en avslutning. Syndags adventist, ikke sant? På en begynnelse och slutar historien. Vi begynner inte ingen steder som man gör i östen. Man går inte i cirkler som man gör i den muhammedanska världen, den muslimska världen. Vi går, tidspilen går en väg, tiden går en väg. Folk går tillbaka. Man gör tingen upp och så går man fram och så avslutar man. Man begynner nu och avslutar det. Det är en skapelse, sabbaten minner om den. Det är en avslutning, där det kallas för syndagsadventism. Och det är inte vi de enaste som tror, men vi tror mer om det. Så därför är det sabbaten, och som vi nämnde, andra, Jesu ankomma. Det är mer vi tror, som är grundläggande. Människans natur, ja. Och där är vi ganska unika. Vi är det enaste organisation som jag inte vet. Det är möjligt det är någon. Jag känner ingen. Jag vet inte om någon på kloden som har organiserat religion omkring troen på ett monistiskt människosyn som vi har. Ja, det gör oss andra, men vi har det är som det är komplicerat, men det hänger samman med hur man uppfattar och förstår skriften före eller efter Kristus. Men alltså, det var inte tydligt det jag sa där. Men sabbaten, Jesu ankomme, helgdomstjänsten, människans natur. Är det något mer? Ja. Och allt det där, vi förkortar det ner till dessa här 3-4 grundstandpunkter. Kan du dela det upp i 400 eller 27 som vi har gjort. Det är helt underhållande. Det avhänger av det. Vi måste förstå de ting där. Och vår uppfattning av en dom, avgörande dom för han kommer, den här för helgdomstjänsten. Det är domen i den allerheligaste, den himmelska helgdom. Okej, det var de där 2 spörsmålen där. Men är det andra ting? Är det andra ting man kan kommentera här i denna förbindelse? Bara spörre alltså. Eller, det är inte att jag kan svara på det, men alltså, man kunde förklarera ting alltså. Är det en förståelse som det är del i det här? Stort sett gör man det, inte sant? Men det kan, själv om det är del i denna förståelse, så är det inte säkert när det är så ung som det är, att det ännu har uppdagat hur unik den uppfattelsen är. Ett syn som Ellen White hade helt i begynnelsen där i 1845 omkring helgdomstjänsten plejer jag att använda för att illustrera en rätt basal föreställning omkring den sista och den undersökande dom och helgdomstjänsten. Hon såg ett syn, blev vis i ett syn som fadern sitter på sin trone i det helige, i den himmelska helgdom. Och hon såg så sönnen. Så sa han, jag såg fadern bevege sig från det helige till det allerheligaste. Så skrev folk in och sa, har du sett Gud fader? Hur såg han ut? Så säger hon, jag såg en sky och jag visste det var fadern. Ja? Och den sky vet vi alltså, änglarnas, det är himmel, ingen har sett Gud. Men så säger hon, fadern bevege sig från det helige till det allerheligaste. Men han gjorde det, så låg de som trodde på Gud, de som bekände sig till Gud, de låg utanför i det syn och bad, tillbad. Och det var många som tillbad. Och när fadern var gått in i det allra heligaste, så stod sönnen upp och gick in till fadern, efter fadern. Och då sker ett skille. Det var det någon av de som tillbad som stod upp och gick in med Kristus i det allra heligaste, mens andra icke stod upp och icke gick in med i det allra heligaste. Det har du läst om det syn. Det är ett fantastiskt syn. Det är en sån insikt som vi helt svimmel av. För vad det står där är att dessa som gick in med Kristus, det var de som förstod vad som nu är aktuellt att förstå för Guds barn, vad Jesus gör nu på detta tidspunkt, i motsättning till vad han ellers har gjort. Och hvis du inte går in med han, så kommer du för sent till allt det han håller på med. Du är inte aktuell i din gudstro. Och det beskriver hon rätt dramatiskt. Hon säger, de som ikke sto opp, men knelte fortsatt og ba, de ba til Jesus som om han var i det hellige, men Jesus var ikke i det hellige. Og så er det at, så at Satan forsøkte å ta hans plass der og spille den rolle som Jesus hadde spilt, men ikke spiller. Og det står at Satan åndet sin inspirasjon på disse tilbedere, og i den inspirasjonen var det lys og sannhet. Du må ikke tro det er løgn, alt som er løgn. Det er lys, det er ikke mørke, alt som er mørkt. Det er det som er den store, store bedrag når det gjelder Satan. Han er blandingskunstner fremfor noe annet kunstner. Han blander sant og godt. Står det, han åndet sin inspirasjon på disse, og den inspirasjonen hadde lys og sannhet i seg. Men de som gikk inn med Kristus, dem åndet Jesus sin inspirasjon på, og hans inspirasjon var full av lys og sannhet og kjærlighet. Jeg husker det også står ordet fred. Hva? Fred, ja. Fred står også, ja. Lys, sannhet, kjærlighet og fred. En fullkommen harmoni med Jesus. Kjennskap til hva han gjør, når han gjør det. Det må vi forstå er ganske viktig, altså. For eksempel når Jesus var i verden for 2000 år siden, så var det ikke noe idé å gå rundt på det tidspunktet og tro på Messias. Man leste om Messias, vet du, i Zakarias, i Habakkuk og i Esaias, og den lidende Kristus og den kommende Messias og en som Moses skulle opprette. Så man trodde på alt fra salmen om Moses og profetene. Men hvis du ikke kjente han det dreide seg om, så var du utenfor. Kan du godt se den situasjonen? For Jesus møtte sin samtid noen som trodde på Messias, som ventet på Messias, som snakket om Messias, men de kjente ikke han som var Messias. Altså, det er en veldig pinlig situasjon. En dansk filosof som gikk galt i byen, som heter galt i byen, det er dansk, som kom på avveie i sin tro, det var Søren Kierkegaard. Han er jo en verdensberømt filosof og liksom grunnleggende eksistensialismen. Han var en gudelig mann, kan man si, en gudfryktig mann og en religiøs mann. Man fikk aldri fatt på hva det dreide seg om. Og det synet der som Ellen White så, som ga henne den innsikten og gikk den videre til oss, den mangler Kierkegaard hele sitt liv. Han skriver der i Sykdom til døden, han skriver: jeg hadde en passion i livet, jeg hadde en higen i min eksistens, og det var å kjenne samtidighet med Kristus. Kjenne samtidighet med Kristus. Ja, nå kaller han ikke Kristus, han kaller Kristus for Guden. Og det han mener, ikke, det Kierkegaard mener, er ikke at han skulle ønske han hadde levd for 1800 år siden, som det ville vært aktuelt den gang. At han skulle tilbake. Når han sier samtidighet, betyr ikke at han ville vært tilbake, så står vi i Genesaretsjøen og hører Jesus tale og ser Jesus helbrede. Det er ikke det han mener. Hva tror du han mener? Samtidighet, det vil si, han ville gjerne vite i 1844, dette var i 1844, han ville gjerne vite hva Jesus nå vil for Søren. Det er samtidighet. Hvis Søren Kierkegaard hadde visst det Ellen White fikk se i det syn, og visst det som du og jeg vet, så hadde alt falt på plass for ham. Kan du se det? For han var altså Gud, han kaller Jesus Guden helt til. For han var Guden, han var for 1800 år siden. Det var han som var jøde blant jøder. Det var han som gikk rundt i Jerusalem og i Galilea, Samaria. Ja, det var han. Men nå, 1844, vil han nå? Det var det 1844 forklarte oss hva han ville. Så Søren Kierkegaard, han skulle vært adventist. Han skulle vært Europas Jan Andrews. Og dansken Grundtvig, han skulle vært Europas William Miller. De ble det aldri. For de fikk aldri fatt på nettopp det som vi sitter og snakker om her. Forstår du ideen? Nå kjenner du til Grundtvig, som er danske. Grundtvig er jo et stort navn i Danmark, og Søren Kierkegaard like så. Det er de to store navnene for dansk nasjonal tenkning og holdning.